Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag tror kanske att vi har sett en gång.
Ja, vi sågs på Espresso House en gång. Jag åkte runt och föreläste, så ville jag prata med dig om ifall man kunde komma till Migrationsverket.
Just det.
Och föreläsa för dem.
På Espresso House.
Ja, och vi bokade ett möte där. Du var en väldigt upptagen man på den tiden.
Ja, det är ju inte nu. Ja, men det kommer jag ihåg. Jag kommer inte ihåg att vi var på Espresso House, men jag kommer ihåg att vi har sett i något sånt. Jag trodde att det var kanske Almedalen eller något sånt.
Men nej, Espresso House. Jag minns det tydligt, för du tappade din lins. Och så håller på att leta efter den ett tag. Men du var på centralstationen.
Behöver du en snus?
Nej, det är därför jag inte
har. Jag lyckades snurra in precis när du tog mig här inne.
Nej, jag sätter den i snushålan.
Okej, det är alltså egentligen beroende av snus, så det är därför du...
Totalt. Så jag började med detta 2016.
Okej.
Så nu är du beroende av dig istället?
Ja. Hade det någonting med migrationskrisen att göra?
Ja, det har jag inte tänkt på, men jag började dricka kaffe.
Ja.
Det gjorde jag inte innan.
Nähä.
Innan krisen.
Vilket inte ens på juristprogrammet?
Nej.
Vilket märke blev det? Suegas?
Såklart.
Såklart.
Har ni hört om Suegas?
Vadå?
De hamnar ju fight med det här grossistbolaget som förser Suegas till Hemköp och de andra. Ni har inte hört eller?
Nej.
De har höjt priserna utan några som helst anledning. Och det har varit väldigt mycket. Så att de har bara dragit in Suegas helt och hållet.
Men du vet det vad han är, för att I Helsingborg så dricker alla Suegas, precis som i Karlstad så är det Löfbergs Lila som gäller.
Ja, är det Mollbergs man dricker då? Eller?
Mollbergs blandning är ju en. Men jag är på Suegas sida här, för att det är klart att de ska ha betalt.
Fast det är klart att de ska ha betalt, men om de passar på ut... Ta det till exempel alla de här personer som hade olika hem att öppna upp sig för de här flyktingarna. Vore det schysst av dem, de tog dem oproportionerligt mycket betalt för att utnyttja Migrationsverket när ni desperat behövde liksom pytsa flyktingar överallt? Det var ju oschysst. Och det är ju oschysst att Suegas här med.
De tar för mycket betalt. Vilken koppling du gör!
Det är sant. Och det finns dessutom en beroendekonflikt. Många är beroende av kaffe, precis som snus och andra grejer.
Ja, bara så att Suegas är ju värt pengarna.
Du måste, Hanif, du vet, i Helsingborg finns det till och med en busshållsplats som heter Suegas.
Va?
Yeah. Ja.
Nej.
Jo, och de ropar ute på skånska i bussen. Nästa, Suegas.
Ja, jag dricker ju själv Suegas Skånerost sedan många år tillbaka.
Varför finns det ingen kaffeskatt i Sverige? Det är också beroende framkallande. Det är utmärkt grej att skatta, är det inte?
Ja, svenskarna är ju väldigt timida, men om det är någonting som kan väcka revolutionära tendenser så är det att på något sätt förbjuda snus och kaffe eller göra det omöjligt att köpa.
Ja, det är sant.
Jag kan berätta om en incident som skedde förra veckan på jobbet. Alla kommer till jobbet och många har liksom planerat in att dricka kaffe hemma. Nej, det är bättre att liksom göra det som en intro-grej när man kommer till jobbet. Men då hade all kaffe på hela polisstationen tagit slut.
Oj.
Alltså det blev dålig stämning deluxe. För vi hade så här automatkaffe och så här, men det är ju ingen som, poliserna har ju kommit upp sig så här. Vi har bryggkaffe. Så här, men det tog helt slut och folk var på så jävla dåligt humör.
Hur påverkar det sen när man åkte ut i radiobilarna?
Nu jobbar jag på utredningssidan, men folk var på dåligt humör, man pratade inte så mycket. Men på, vid middagen då fick vi tillbaka kaffet, så då ordnade det upp sig igen.
Då tar det upp sig.
Mm.
Men du sa ju det där om flyktingmottagandet och de som jag kallar för asyloligarkerna som tjänar en jävla massa pengar på Bert Karlsson och alla de här.
Panshir också! Staffa.
Ja, han föreläser ju.
Ja, han utnyttjar ju situationen och jag trycker in föreläsningar. Ja. Och...
Nej, men de som tillhandahöll boende.
Mm.
Ja. Men där var det så att vi hade ju inte egna boende. Vi upphandlar ju. Men vi satte tak på det.
Mm.
Och jag kommer inte ihåg vad det var nu. Jag tror första omgången så var det 300 kronor per dygn. Per boendenatt och frukost, lunch och middag.
Ja, det var inte så mycket.
Det var inte så mycket. Nej. Sen tror jag andra omgången så var det 600. För att det räckte inte. Men jag tror att vi hade ett tak på 300. Och, så att det var ju ett enormt billigt system. Alltså det kostade 54 miljarder hela alltet per år. Så det var inte billigt på det sättet. Men som många andra länder gör är att man ska bygga upp det själv i egen regi. Anställa alla. Detta var full, det var en tjänst vi köpte upp. Det var städning, bevakning, boende och mat. Och sen kunde vi avveckla det i realtid. Så att när allting tog slut och vi avvecklade detta så gick det ju på ett år ungefär. Och hade vi suttit med väldigt långa kontrakt eller om vi byggt upp det själva, då hade det varit 54 miljarder år efter år efter år. Det du tänker på, det är nog de ensamkommande barnen. Eller ungdomarna, eller vilka man nu vill säga.
De som, där en del hade skägg, eller?
De som bedömdes, eller de, egentligen var det så, de som sa att de var under 18, ja. Det var vi tvungna att godta efter ett utlåtande från justitieombudsmannen. Men det är inte poängen. De var ju kommunerna som tog hand om.
Uh-huh.
Inte Migrationsverket. Så de, och där var ju massa andra standarder. Och
det skulle vara
massa personal och det fanns, jag vet inte allt. Men ekonomistyrningen såg ut så här. Kommunen upphandlade de boendena. Migrationsverket betalade.
Exakt, det var det jag tänkte. Ja.
Så där sköt det iväg. Ja. Så det kunde ju vara flera tusen per dygn för en person.
Men hur kan det vara att kommunen får ju nästan en blank check från Migrationsverket om de sköter upphandlingen och ni är tvingade att betala. Då har ju inte ni kontroll över er egen budget.
Inte alls. Så det är jättedålig ekonomistyrning.
Och det är vad kunde ni säga nej till? Alltså fanns det någon kommun där ni liksom bara, okej, det här går inte. Är ni galna?
Nej, inte egentligen. Alltså vi hade många tvister med kommuner för att de kunde då återsöka betalning. Men det var lite annat. Det var när de hjälpte oss med de vuxna eller barnfamiljer. Och det var ju någon kommun som liksom passade på att laga gymnastikhallen och skicka räkning. Så att vi sa nej till många kommuner. Men inte på det med HVB-hem och det.
Har det alltid varit så där, den här styrningen? Att kommunen upphandlar och så får...
Ja, sen 2006, det var då kommunerna tog över detta. Innan hade vi särskilda hem för barn utan vårdnadshavare. Så vi hade liksom, jag tror, 11 sådana hem. Jag var chef för dem, så jag borde komma ihåg. Men sen 2006 så tog kommunerna över det.
Som generaldirektör, det är ju huvudsak ekonomin som är den stora frågan man hanterar hela tiden, eller?
Nej. Det är det inte. Det är ju verksamheten. Man har ju liksom en ekonomidirektör och en hel avdelning som tar hand om det. Men den sitter väldigt ihop med produktionen, som vi kallar det. Alltså avgör ärende. Så den stora frågan är ju alltid liksom väntetider och produktion. Det är, alla regeringar har alltid tryckt på det liksom.
Så det, för jag bara försöker föreställa mig en dag på jobbet 2016 när Ribbenvik sitter i Migrationsverkets långa korridorer. Vad är det för frågor som dyker upp?
Alltså, man kan ju säga så här att den här boken jag har skrivit är ju inte alls representativ för en dag. Det hade varit för tråkigt att läsa.
Alltså, det är så.
Så jag har ju skrivit det som jag tror kan vara intressant. Men det är klart en jävla massa administration liksom. Varje måndag börjar med föredragningar. Då kommer alla som vill ha beslut i något ärende. Så måste man ju läsa det. Det är liksom några hundra sidor i förväg som man får läsa på helgen. Och sen avgör man de ärendena som kung Salomo. Och,
ja.
Jag tänkte på, tidigt i din karriär så jobbade du väldigt mycket tätt ihop med polisen.
Ja.
Vad var dina reflektioner och tankar kring polisen och polisens arbete i koppling till migrationsarbetet?
Så det är lite olika på olika ställen, men nu blir jag helt osäker här, för jag gillar inte att hänga ut folk.
Gör för guds skull inte det.
Nej. I vissa polisområden, i vissa delar av landet, så hamnar en massa poliser som man inte visste hur man skulle göra av, hamnar på gränspolisen. Så är det inte längre, tack och lov. Men det var rätt mycket Muppet Show på vissa ställen alltså.
Vad menar du med Muppet Show?
Kufar.
Kufar.
Alltså poliser som är kufar som inte borde hålla på med gränskontroll, menar du?
Nej, så de hade väl varit på olika ställen och så hamnade de där. Det var liksom lite avlastningscentral.
Kan du ge ett exempel på ett kufigt beteende?
En polisman som på sin fritid, han hade någon motorcykel och så körde han upp till förvaret på en av våra orter och stod och varvade där utanför. Det var väl kufigt.
Varför?
Det vet jag inte.
Det låter ju inte som du skulle kunna göra, Chang.
Nej.
Inte med motorcykel då.
Men alltså, det var alltså på arbetstid.
Nej, jag tror han gjorde det privat.
Det är nästan ännu
med
värre.
Med sin egen motorcykel alltså.
Det är nästan ännu värre.
Ja, han visste om att detta var förvar. Att det var
ja.
Hade han något agg mot dem?
Jag vet inte.
Han kanske ville locka ut någon som åker med på hojen och hitta nya kompisar.
Nej, för var är ju låst, så du får inte gå ut.
För
var är du inlåst?
Ja, då är det ju konstigt.
Okej, men det var ett exempel.
Ja, det var kanske det kufigaste. Nej, men alltså den här verksamheten, eller gränspolisen har ju verkligen professionaliserats, precis som Migrationsverket. Så om vi går tillbaka liksom, nu är vi 20 år tillbaka i tiden, ska vi säga här. Då var det... det var rätt många märkliga typer på Migrationsverket också.
Ja.
Tycker jag. Det är ju subjektivt.
Ge något exempel hur då? För då hette det Invandrarverket.
När jag började så hette det Statens invandrarverk. Nej, men där var ju en tanta som sa... för det första, hennes standardkommentar var alltid... Ja, men de ljuger, det begriper du väl? Vad det än var, liksom. De ljuger ju... Och sen...
Var hon skåning eller?
Nej, jag vet inte. Identifiera.
Vi får tolka honom på...
Nej, det är min dialekt. Ja, det är min dialekt.
Men vad var det här någonstans? Det var i Helsingborg.
Det var tidigt i karriär. Ja, det var i Helsingborg.
Och du var timmanställd.
Jag var timmanställd.
Alltså, det är en skåning som...
Ja,
skåning. Det kan jag räkna.
Får jag bara ta henne i försvar? För jag känner att nästan alla på jobbet säger samma sak.
På ditt jobb?
På polisen. Så fort någon kommer med något på sig, nej men vad fan, de fattar väl att de ljuger. Var inte så jävla naiv. Du kan inte gå på det här.
Exakt. Och det är ju så. Många människor ljuger.
Ja.
Det är ju sant. Men det kan inte vara presumtionen, för då gör man inte sitt jobb.
Nej.
Utan du måste ju utreda det. Och sen så sa hon också så här. Kabul, vad ska de här och göra? De kör ju omkring i svarta Mercedes och har pool allihop. Ja, det finns ju några sådana exempel i Kabul, men det är inte många.
Jag skulle säga att det är väldigt få.
Väldigt få.
Fast det här är inte många nu efter att de fick massor med bidrag. Alltså de som sitter på beslutsfattare, de här som har fått mycket bidrag från USA och bygger typ 3-våningshus i Kabul. Ja, det har man ju sett ändå.
Men det spelar ingen roll, för det är inte det som är.
Nej.
Fast kan du hitta vilket land som helst?
Ja, det kan man göra.
Fast om man tittar 2015, hur snacket gick bland många i Sverige, så... en tant som uttrycker sig så. Det är ju inte så att hon är ute på, vad ska man säga, beyond the pale.
Men det här är inte 2015.
Nej, nej. Det här är ju när jag började, 99.
Ja, men då var det väl ännu vanligare. Det där var väl mainstream. Att folk hade diverse...
Fast inte om Kabul direkt. Det var ju, jag tänker att man tänker sig att det var en
Jag vet ju, när jag gick i skolan, jag var ju ensam med ett annorlunda namn och mörkt hår.
Men visste du ens vart var Kabul låg?
Kanske inte Kabul, nej.
men det är stor skillnad, alltså... Allmänheten får tycka vad de vill. Du får tycka vad du vill. Alla får, man kan ju ha en åsikt, liksom, underbyggd eller ej. Men om du jobbar som beslutsfattare på Migrationsverket... Så
fast lät hon de där åsikterna spilla över i sin utövning av arbetet?
Ja, hon sa till exempel att ja, det kanske är ett avslag, men det får ju utlänningsnämnden fixa i så fall. Alltså överinstansen på den tiden. Så kan man ju inte... Det är inte rätt tjänsteutövning.
Nej, för då blir det lidande. Om jobbet blir lidande, då är det ett problem. Annars hade jag ju inte brytt mig. Folk har ju sina...
Men det är en sak, Hanif, man måste ändå ta polisen i försvar. Jag håller med om att man är väldigt misstänksam mot polisen eller mot
allmänheten
som har en historia av att kanske vara misstänksamma. Men när det kommer till arbetet, man gör ju ändå förhören korrekt. Man
gör ju sitt jobb professionellt.
Ja, man, det gör man.
Inte vad jag har tänkt eller sett att det spiller över ens fördomar. Man gör ju det mellan varandra, men det fattar väl alla att han gör. Men han hittar på den här historien och vi får köpa det och skriva förhöret och göra allting som man ska göra. Men jag vet och du vet att han sitter här och hittar på. Han har inte bla 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 bla.
Nej, men det är väl ungefär som asyl, även om det inte är straffrätt utan det är ju förvaltningsrätt. Men det finns ju många människor som uppger en historia i sina asylskäl som inte stämmer. Men marginalerna i ett ärende, alltså vågskålen är ju så att du kan inte bara säga, jag tror inte på detta och så väck med det. För att den personen kan ju råka väldigt illa ut, kan ju dö om man skickar tillbaka fel person. Så där finns ju lagstadgade, eller i alla fall i internationell rätt så finns det benefit of the doubt-regeln. Så att du kan inte liksom förvänta styrka allting.
Men där finns en pedagogisk problematik. Så här, om du har en asylsökande där det faktiskt är så att de riskerar att dö eller bli torterade eller något om de inte får asyl. Varför i helvete ljuger de då när de kommer? Och det finns ingen skäl, de kan ju uppge som det är. Då får de ju stanna.
Ja, men det är många som gör det också. Men sen kan det vara, ibland så ljuger man om sin resväg för att man inte vill bli tillbaka skickad till Grekland eller någonting.
Är det så hemskt i Grekland?
Då är det en lögn betyder inte att den smittar till att men då har du ljugit om allt. Så att asylskälen kan vara sanna, men du har ljugit om din resväg.
Det kan också vara så att de känner någon som har kommit hit eller till ett annat land och de har fått asyl och då kopierar man, eller den säger så här för det gav mig asyl.
Ja.
Och så går man på någon story som du vet inte garanterad, men ökar risken för att du ska få stanna.
Alltså det är sant. Det
man
finns
är desperat.
Det finns de som har riktiga asylskäl. Som ändå ljuger för att förstärka sina skäl. För att liksom,
och det är väl mänskligt på något plan.
Men också alltså... farligt, för att då börjar man ju... För det första får du inte ljuga för myndigheter. Aja, baja. Men du kan också börja bli misstänkliggjord. Nej, men det där stämmer ju inte. Och så hamnar du i en sämre. Så det ska man inte göra. Alltså. Men det sker ofta.
Fast vänta, om man ljög om en sak men inte om annat... Då tar man fortfarande hänsyn till det som var sant, eller? Fastän man har bevis för att den ljög om vissa detaljer.
Alltså mitt exempel var, om du ljuger om resväg så betyder inte det att du ljuger om dina asylskäl. Om du ljuger om du förstärker dina asylskäl så att vi beslår dig med lögnen, då påverkar det ju asylskälen. Då tror vi inte på dig. Så det är därför det inte är så bra att göra.
Men människan kanske per automatik är kodad så att om man...
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tror att någon ljuger om en sak som är uppenbart, då kanske man inte tror på ens berättelse fullt ut överhuvudtaget. Då, då blir den här bilden att alla ljuger.
Ja. Nej, men, och det är ju mänskligt, va? Jag vet inte, är det någon som har spelat fotboll någon gång?
Mm. Mm.
Mm. Någon gång fått en lite för hård knuff. Och så flög du 3 meter.
Italienarna vet ju att de får ja, de ju...
Nej, men det är samma sak, va? Du fick ju en knuff. Men du vill visa domaren att det här var minsann inte okej. Och så snurrar du 3 varv. Så att det finns ju asylsökande. De har fått en rejäl knuff. Men de vill rulla 3 varv för att visa att det här är på riktigt.
Men det är jätteintressant. Det är ett bra exempel för att inom fotbollsvärlden, i alla fall i spansk kultur och sydamerikansk och italiensk, det är okej för att du ska vinna. Alltså att dra till dig fördelar. Medan i engelska ligan kanske man ser lite hårdare på det. Ja. Men det är liksom, du nyttjar systemet lite grann till din fördel, men inte överdrivet mycket. Men inom ramarna i alla fall.
Ja, ja, men det, och sådana är ju inte vi svenska statstjänstemän. Vi tycker inte, utan vi är ju väldigt fyrkantiga. Liksom. Mm. Va, sa du det där? Jo, men jag försökte bara, nej, den går inte hem hos myndigheten.
En sak som du hamnar väldigt mycket i dilemma verkar som i början av din tid. Du kommer ju ny från juristprogrammet och får en timanställning. Så märker du att det är massa konflikter mellan de som är pragmatiskt lagda. Och sen så är du så här, kommer direkt från juristprogrammet. Det är fyrkantigt, det är beslut. Och det blir som konflikt hela tiden.
Mm.
Vill du beskriva om de situationerna som...
Nej, men det jag tar upp där... I boken var ju en av dina kollegor då, en polis i Karlskrona. Så det var 2 killar, de har hoppat på en båt någonstans i Västafrika, fripassagerare. Och så kom de fram till Karlskrona och hoppade, när de skulle lämna över, de hade ringt till polisen och sagt, vi har ju fripassagerare här. När polisen kom så hoppade de över bord i hamnen i Karlskrona. Det var ju, de tänkte nog inte på...
Åkte de ner i vattnet alltså?
De hoppade i vattnet och de klarade sig precis. Och sen, så när de fick reda på att de var i Sverige så ville de inte söka asyl. För de var på väg någon annanstans. Och det är ju polisens huvudvärk. Och polisen ska ju då ta hem dem till var de nu kom ifrån. Eller till Gran Canaria där de hade varit. Men polisen på Gran Canaria släppte inte i land dem. Och så skulle de lämna över dem till oss som asylsökande. Och så sa jag, men de har ju inte sökt asyl. Nej, men det gör de ju alltid till slut ändå. Mm. Så ni kan ju lika gärna ta. Ja, men de har ju inte gjort det. Men vad ska vi då göra? Ja, det är ju Gran Canaria är ju första asylen. Så ni får väl prata med Gran Canaria, sa jag. Okej, då gör vi det, sa han. Så ringde han tillbaka 1 minut senare. Typ. Ja, det är, vi har pratat med Gran Canaria nu. Och de vill inte ha dem. Nej. Så de är på väg ner nu. Jag bara, vad i helvete? Men, så då var jag principfast. Du kan ju inte lämna över asylsökande om de inte är asylsökande. Sen sökte de ju asyl när de kom fram.
Ja,
ja, det gör de ju alltid. Så du vet, man bara trampar omkring i ett pragmatismens träsk liksom, och försökte vara principfast. Men det är nog någonting, det visste jag inte då, allting är efterhandskonstruktioner. Men om man spolar fram 25 år... Och man har tagit rätt många törnar i det här jobbet och blivit kritiserad för allting fast att man följer lagen. Då blir man rätt så bestämd i tanken om att, men hur fan skulle det se ut om alla bara gjorde som de själva ville? Eller om man gjorde vad alla tyckte att man skulle göra istället för att följa lagen? Och så blev jag så sjukt frustrerad för att detta är ju ett jävla fint land. Relativt sett jämfört med många andra länder i världen. Jävla fint land. Och det bygger ju mycket på att vi har en icke-korrumperad statsförvaltning och rule of law och allting. Ja. Och man kan ju diskutera allting. Men du kan ju inte begära att en statstjänsteman ska göra någonting annat än lagen. Så du vet, de här åren har jag fått många brevvänner. Väldigt många brevvänner.
Och när du menar brevvänner, det är alltså folk som skriver kritiska inlägg eller kritiska brev till dig.
Ja, och då många av dem, nu pratar jag inte om alla som vill hänga in och sånt, utan bara folk som är förbannade i största allmänhet. Och då är det ju såna här ord som: göm dig inte bakom paragraferna. Du är en paragrafryttare. Ha lite hjärta. Eller sunt förnuft. Eller favoriten: gör om, gör rätt. Du vet, alla de har ju ingenting med mitt jobb att göra. Det är någon som tycker att det borde vara annorlunda.
De är proffsexperter, de kan allting.
Nej, ofta så är det ju en person som har läst något i tidningen, ja, eller som känner någon.
Det jag har aldrig fattat vad deras förväntningar är med sådana brev. Som att de skickar ett sådant brev och så vaknar de och bara, ja men fan, han har rätt. Och så går du och gör som den här personen har skrivit i brevet.
Nej, det har aldrig hänt.
Nej, men det kommer aldrig hända
heller. Men man har skrivit av sig. Och på sociala medier, de som skriver riktiga så här bläckpennebrev, de är ju inte intresserade av att få någon publik utanför, utan de vill bara säga mig någonting. Men de som skriver på sociala medier, de vill ju ha, de skiter väl också i vad jag kommer att göra med det brevet, men de får ju gillande i sin omgivning. Mm. Och så känner de att nu har jag minsann sagt ifrån, och så går man och lägger sig god och snäll och belåten liksom.
Kan du ge några exempel på under de här 25 åren när du har varit som mest pressad och att folk har gett sig på dig som mest?
Det finns ju ett smörgåsbord att välja från här. Men det är ju klart, de här dreven som har gått i enskilda ärenden, de saknar ju helt gränser. Och sen i dramaturgin så behöver man behöver ju en skurk i berättelsen. Man måste ha någon att liksom stampa av ifrån. Och den rollen har jag ju fått iklä mig många gånger. Och då har det oftast handlat om någon som inte får stanna i Sverige. Och ofta någon som folk objektivt tycker synd om. En liten söt flicka eller en gammal sjuk dam.
Ge ett exempel. Kommer du ihåg den här flickan som var blind till exempel?
Nadine,
just det.
Ja. Detta är ju början av 2000-talet. Och jag var inte inblandad. Jag var för låg nivå då. Så jag kan inte det ärendet. Jag skrev inte om det i boken, för att jag har bara skrivit saker som jag själv vet någonting om. Så det är ju, den heter ju Migration genom mina ögon. Så jag bara skriver saker som jag vet någonting om. Den kan jag inte.
Men om vi tar under hela de här ensamkommande ungdomar.
Ja.
För du var ju inte omtyckt bland gode män och alla.
Nej.
De här. De gillar inte dig, kan jag säga.
Nej.
Varför var han inte omtyckt?
Ja, men du vet, för man skrev upp de här unga afghanerna upp i ålder. Det var ju hans fel såklart. Det var ju Mikael Ribbenvik. Allt som hade med de unga ensamkommande afghaner att göra, det var ju Migrationsverkets fel. Man skyllde ju allt på dem. Kan du berätta om den perioden?
Ja, så det var ju mycket. Det var ju många snälla äldre damer, oftast kyrkodamer, liksom, kyrkotanter, som skrev och som bad för mig och att jag skulle hamna i helvetet.
Jag får ett ord i mitt huvud nu. Jag vet inte om jag ska säga
nej,
det.
Nej, säg varsitt.
Så det är... Ja, de var inte så snälla, de tantorna, tyckte jag inte. Men hela saken var ju den att de flesta av de här killarna, de var antingen födda eller vuxit upp eller bott länge i Iran.
Mm. Ja.
Föräldrarna hade flytt från Afghanistan och då kan man i vissa fall kan man skicka någon till tredje land. De var ju medborgare i Afghanistan. Men Iran kan man inte skicka någon till, för de har inget liksom asylsystem eller någonting.
Och Iran vill väl inte heller ha dem?
Nej, inte det.
De hade behandlat dem väldigt illa.
Nej, de har inte ens tagit emot dem. Mm. Men så att då blev ju asylprövningen mot Afghanistan. Och om man förenklar detta lite då, för att inte göra det för komplicerat, så blev det så här: hej, nummer ett, vad har du för asylskäl gentemot Afghanistan? Är du förföljd? Är det någon som jagar dig? Är du politiskt aktiv? Är du liksom... Nej, jag har ju aldrig varit där. Två, är det någonting annat då? Ja, det är ju, du vet väl hur det ser ut. Det är ju krig och elände. Jaha, men det är ju i Helmand-provinsen. Kabul är ju okej. Ja, men där har ju skett ett bombattentat. Det räcker inte. Ett bombattentat då och då ger inte asyl för alla.
Det sker två i veckan i Stockholm.
Ja, det var ju...
Nej, så det får man inte asyl för, va? Så att det blev ju avslag då. Det blev ett avslag. Och det var ju många som inte kunde acceptera det. Och det fattar jag också. Det var ju folk som hade tagit in någon som bodde hos dem. Och under lång tid också. Det här tog en jädra tid. Och som gick i skolan och började prata svenska och man anknyter. Och det fattar man ju. Men det ändrar ju inte lagen. Och det ändrar inte beslutet.
Fast Annie Lööf ändrade väl lagen sen?
Tillfällig gymnasie...
Ja, att hon ändrade väl lagen så att många av de här fick stanna till slut.
Alltså det var ju Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
Men var det inte Centern med som drev igenom det där?
Jo, de röstade ju med. Det var ju en majoritet i riksdagen. Och det var ju gymnasielagen 1 och sen 2.
Ja.
Hur har det utvecklats med gymnasielagen och alla de som fick stanna? Hur har det gått för dem?
Alltså, det vet ju inte jag. För att Migrationsverket har ju inget uppföljningsuppdrag. Så vi kan titta i statistik hur många som fick tillstånd och inte. Men hur det går för folk att följa upp liksom, vem fick jobb och vem gick det bra och dåligt för, det är inte Migrationsverket.
Min känsla är att om man tittar nu, om man åker någonstans inom sjukvården, många har ju kommit i arbete.
Ja, det har gått jättebra för många.
Sen är det nog en del som har hamnat, att de har blivit liksom missbrukare. De är afghaner, de håller på med heroin och sånt, även i Rinkeby och så. Det är en liten kategori, men de flesta har väl kommit i arbete.
Över 81% har kommit i arbete och det går faktiskt väldigt bra för dem. En hypotetisk fråga.
Vänta, 81% av
alla av de ensamkommande, alltså de som i alla fall fick stanna eller efter amnestin, så är de jobbar.
Okay. Är det självförsörjning då eller att de är med i något arbetsprogram?
Vi ser sysselsättningsgrad.
Jag har en timme i veckan eller vad?
Nej, det är det inte, men på riktigt. Det har gått, vilka var det som gjorde den här studien eller sammanställningen?
Jag säger inte det för att slå ner.
Nej, jag vet. Men
samhällstjänst är också ett arbete.
Nej, men så här, ett bra mått på det är att de inte syns längre. Då brukar det... Nej, men fattar ni vad jag menar? Alltså, det står inga rubriker om dem, att de ställer till med problem. Då är de oftast i arbete, det går bra för dem. Det går bra för dem, lita på mig. Men en hypotetisk fråga. Säg att man fick avslag som... Alltså man blev skriven upp i ålder, som är afghan. Och säg att man skulle utvisas 2018, säger vi. Okej? Okay? Men man skiter i att följa beslutet. Man håller sig gömd. Man kan väl få upp till 4 avslag, eller hur?
Nej, det finns ingen sån regel. Det preskriberas efter 4 år.
Just det. Säg att man håller sig undan, lever svart i Sverige. Och sen 2021 där, när talibanerna gör en återkomst i Afghanistan. Kan man fortfarande bli utvisad till Afghanistan?
Ja. Kan man. När talibanerna tog över så stoppade vi alla verkställigheter. För det var helt nya förutsättningar. Men det finns fortfarande afghaner som får avslag. Och det beror på att, för det första, kriget är ju slut. Det är inte krig längre, så som det var tidigare. Så den är ju borta. Och då är ju frågan, är du förföljd? Är det någon som är ute efter, är det talibanerna ute efter dig? Om du kommer tillbaka så tänker de, jädrar, den ska vi ha tag i. Och är det inte så, och det är, oftast är det inte så, då blir de mer generella. Tillhör du en folkgrupp, är du hasar till exempel, hur är det för hasarerna? Talibanerna är jävligt vad ska man säga, det är inte bara en grej, alltså, talibanerna ser rätt olika ut i olika delar av landet också.
Men de är inga hasarer?
Nej, det är de inte.
Nej.
Men
de är mångkulturella.
Nej, men ofta så är det ju liksom... Det kan ju vara så här, en krigsherre någonstans slog som fan mot talibanerna. Och sen så när de tog över så... Nej, men grabbar, nu är vi talibaner. Vi går över. Det händer ju väldigt många gånger. Så att då tittar man på de generella sakerna. Ofta så räcker inte det till asyl heller. För kvinnor kan det göra det. För att deras ackumulerade diskriminering är så... den är så hög så att det liksom, men för en man så krävs det någonting mer. Och en sak som jag tror att inte alla fattar, det är att det räcker ju inte att du kommer från en diktatur för att få asyl, även om det är den hårdaste diktaturen. Om det är en regim som inte respekterar mänskliga rättigheter, det är inte automatisk asyl, utan du måste vara utsatt för det. Du måste löpa någon risk.
Talibanerna gick ut nu och de höll i en presskonferens där de tog avstånd från dådet i Moskva mot IS och sa att de bröt mot mänskliga rättigheter. Ja. Det var stort av dem.
Jag tänkte på det, såg du på den här bilden? Alltså det var många som hade Kalashnikov, hur de pekade med pipan på vapnet.
Så pratar de om terroristerna?
Nej, talibanerna. Jaha, i presskonferensen. De hade ju vapen och sen så riktade de emot han som höll i presskonferensen. Det såg helt sjukt. Det var flera andra som kommenterade att det var...
Här egentligen ville han applådera terroristerna, men han var tvingad under vapenhot att ta avstånd. Ja. Mm.
Nej, men de är ju dödsfiender. IS Khorasan och talibanerna, de strider ju mot varandra. Mm, mm. Så att det är deras fiender.
IS tycker att talibanerna är för mesiga.
Och om någon söker då asyl och säger att ja, jag tillhör ju då ISIS Khorasan och att talibanerna är ute efter mig om jag kommer tillbaka till Afghanistan, då skulle jag kunna få asylskäl då?
Nej. Detta är en jättebra fråga. För att en sån person blir exkluderad, kallas det. Exclusion.
Jaha.
Så att det betyder att du kommer råka illa ut så du har asylskäl. Men eftersom du är en ful fisk så blir du exkluderad från asyl.
Och vem avgör vad som är ful fisk?
Det gör vi.
Jaha, det gör
vi. Men alltså om du tillhör en terroristorganisation.
Ja, men jag var ju bara sjukvårdare och hjälpte till.
Ja, men det räcker bra.
Jaha. Det räcker med att man strider, va? Är stridande förband kan så kan
kombatant.
Man... Kombatant. Ja.
Så blir du exkluderad.
Jaha, men om jag bara var sjukvårdare och inte kombatant, då kan jag använda min medlemskap i ISIS som asylskäl?
Nej. Ja, du kan ju försöka, men det blir ju så att du blir exkluderad och så blir du utvisad. Men utvisningen går inte att verkställa för att du kommer att bli torterad eller dödad vid ett återvändande.
Ja.
Så då får du stanna ändå. Och då, ja, men skratta inte, för det är ju samma som, vi har ju inte dödsstraff här och vi har inte dödsstraff på entreprenad heller. Så därför skickar vi ingen, hur ful fisken än är, så skickar vi inte dem i döden eller till tortyr. Det är absolut förbjudet. Det är inte bara för oss, det är för alla länder.
Men då är de fria att vistas i samhället då?
Om det är en terrorist så kan det ju finnas åtgärder från säkerhetspolisen gentemot den personen. Men
det kan finnas, det är inte nödvändigtvis att det finns.
Nej. Precis.
Vi hade ju en gäst här som har ju liknande problem.
Ja, just det.
Nej, men jag utvisade de här imamerna.
Ja, exakt.
Vi hade en av dem här. Sonen till.
Ja, precis.
Det var en trevlig fisk.
Mm.
Han får gå en gång om dagen, får gå till polisen och bara visa lägg.
Exakt,
och...
det kan finnas sådana åtgärder.
Men Mikael, var du med och utvisade dem?
Alla LSU-ärende, det är bara generaldirektören som får fatta beslut i LSU-ärende. LSU, det är lagen om särskild utlänningskontroll.
Så du har särskild insyn i just de fallen?
Ja. Men jag kan inte berätta om dem.
Nej, men om jag frågar så här.
Även om man slutar så är man fortfarande bunden av sekretess.
Liksom. Men vi kan ta...
På en skala från 0 till 10, hur säker känner du dig när du utvisar en sån här imam? Är du helt inne på 10 att det här är verkligen en ful fisk?
Alltså de var 4, eller hur många var de?
Sex personer. Ja. Alla var inte imamer. Men...
Nej, men de här personerna som har varit figurerade i media. Och så här, hur säker är du att de här är verkligen fula fiskar?
Det går inte... Vill du ha procent?
Ja. Ja, det är ju ändå en människas öde du har i dina händer här. Och när du säger, dra klubbar, nej, de ska ut. Hur säker är du på att det här är rätt beslut?
Jag är säker.
Du tvekar?
Jag tvekar inte. Nej, jag tvekar inte. Men alltså, den här är ju kanske en av de mest... Det här står om i boken också. Jag har skrivit om detta i boken. Och det var väl Jan Guillou och han kulturchefen på Aftonbladet, Martin
Ågård.
Dessa intellektuella giganter, ja.
Som totalsågar mig och Claes Friberg från detta, sa att det handlar om våra personliga varumärken. Och då vill jag göra ett instick här. Om man vill främja sitt personliga varumärke, blev aldrig generaldirektör för Migrationsverket. Det är ingen bra move.
Fast vänta nu, det gick ju bra för någon annan. Daniel Eliasson gick ju bra för.
Ja, han blev ju rikspolischef.
Ja,
ja.
Och sen, utan att vara polis.
Ja, men det är många, det har väl alla, har alla blivit.
Det, 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 det är bara Thornberg som har varit polis. Ja.
Men fortsätt med ärendena.
Jo, kritiken var ju där liksom rättssäkerhetskritik och dolda uppgifter. Det är ju de två vanligaste kritikerna.
Ja, ja, precis. Så det var också det han
men,
tog upp.
Men då måste vi fatta en sak. Detta är ju inte straffrätt. Alla förväxlar detta med straffrätt. Så bortom rimligt tvivel. Du kan inte dömas för någonting från det full bevisning och styrkt och så. Detta handlar om huruvida Sverige vill att en person befinner sig på territoriet eller ej.
Exakt.
Och går vi tillbaka i tiden så var det där totalt arbiträrt. Det kunde regeringen bara säga, du, stick. Mm. Och sen så genom åren så har regeringens möjlighet att göra det har förminskats. Först på 50-talet med Genèvekonventionen och du vet, och nu EU och du vet, så att nu är det inte mycket kvar för regeringen att säga, men den här vill vi inte ha i Sverige.
Är inte det ett problem egentligen?
Förutom, ja, det kan ju någon tycka att det är tvärtom, men det enda regeringen, för det här kan ju överklagas hela till regeringen. Mitt beslut kan ju överklagas hela vägen till regeringen. Och då kan regeringen säga, nej, vi vill inte ha den här personen på vårt territorium. Men det finns fortfarande rättssäkerhetsgarantier att om den här personen löper risk för att dödas eller torteras så kan inte ens regeringen skicka ut honom eller henne. Oftast är det alltid honom av någon anledning. Så att det här handlar egentligen bara om vem tycker regeringen får befinna sig på territoriet. Och det är ju inte en mänsklig rättighet att bo i Sverige.
Nej.
Det är inte alls liksom. Men det är en mänsklig rättighet att inte bli dödad och att inte bli torterad.
Vad händer med dem som regeringen vill skicka ut men att det inte går för att de blir torterade?
Då är det samma sak, verkställighetshinder, och då får man vara kvar. Och det här...
Men vänta, under vilka premisser då? För att du är inte dömd enligt, vad var det, straffrätt.
Nej.
Så du kan ju inte sitta inne då, utan Nej. Då är du bara en fri medborgare fastän du potentiellt var terrormisstänkt eller vad det ska vara.
Ja, och inte nog med det, utan du får ju hela paketet. Så om vi tar... Nu lämnar vi imamerna här. Vi tar något annat fiktigt.
Ja, vi tar ett annat exempel.
Min ISIS-kille som söker asyl.
Din ISIS-kille.
Ja.
Han blir exkluderad och sen så kan vi inte verkställa. Så han får stanna. Men inte nog med det.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Alltså, han får ju ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Mm. Och så får han hela paketet. Han får pensionspoäng, han får jobba, han får fri hälso- och sjukvård och utbildning. Han får till och med ett pass av oss, ett främlingspass, så att han kan resa till sina polare i Belgien eller någonstans. Och detta slog mig när jag blev generaldirektör 2016. För då hade lagen precis ändrats från permanenta uppehållstillstånd till tidsbegränsade. Så tänkte jag, men herregud, då är det ju samma paket för någon som verkligen behövde skydd i vårt land som får stanna och någon som vi absolut inte vill ha. Och så får de samma paket. då sa jag, det är inte rimligt. Och så testar vi, jag hade en diskussion med rättschefen. Han sa, du kan inte göra detta. Men jag hade varit rättschef själv, så jag tänkte, det kan man nog. Och så skrev vi ett beslut där han inte fick uppehållstillstånd, utan bara inhibera verkställigheten. Alltså, vi skickade inte honom, men han fick ingenting annat heller.
Hur blir det om en sån här person skulle åka iväg på semester till Turkiet? Skulle man, ja,
då
ta tillbaka,
kan han aldrig komma tillbaka.
Så att man kan inte resa heller, eller?
Nej.
Jo, ut kan han väl.
Det kan jag åka ut, ja, men inte in.
För det innebär ju egentligen att de är för alltid dödsdömda att aldrig få åka på semester.
Dödsdömda.
Totalt, ja. Men det, är inte, det bekymrar inte mig så mycket om man inte kan åka på semester.
Men du hamnar ju i ett juridiskt ingenmansland.
Ja, det kan du lösa själv om du vill åka iväg.
Men vänta, jag är ju juridiskt inkompetent, så jag vill bara kolla om jag fattar det här rätt. Om jag vill stanna i Sverige som mitt säkraste kort, att bli terrormisstänkt och vara skyldig för något som leder till tortyr i landet jag kommer ifrån.
Ja, då får du garanterat, inte asyl, men du kommer garanterat inte att skickas tillbaka.
Men då får du det där paketet, väl?
Men då får du det paketet. Men vad jag gjorde var att skriva på ett beslut där. Och fick rätt i domstolen. Domstolen höll med. Alltså, Migrationsverket har ju inte sista ordet här, va? Utan det är alltid domstolen. Och de höll med. Och jag sprang till rättschefen Beijer och sa, haha, du sa att detta inte var möjligt, titta här. Sen överklagade sökanden till Migrationsöverdomstolen.
Och vilka sitter där?
Det är kammarrätten i Stockholm. Så det är domare som sitter där. Och de... klokare domare än de andra.
Men då har de andra, då har de Migrationsverkets lagstiftning, om man säger.
Sveriges rikets lagstiftning. Migrationsverket har ju ingen...
Nej, men det är just... Hur ska jag förklara? Det är ju inte straffrätt.
Nej, utlänningslagen.
Utlänningslagen,
utlänningslagen är det. Migrationsöverdomstolen sa, nej, så kan ni inte göra. Det där måste ju lagstiftningen ändras. Så jag fick fel. Och då kom rättschefen springande till mig och sa, titta här, du hade ju fel.
Hur ändrade de lagstiftningen
sen? De har inte gjort det. Aha. Sen skrev jag en debattartikel, jag tror vi är på 2017, i DN Debatt, och sa, men titta här, är det rimligt? De vi ger skydd åt, de förföljda, får samma paket som de som vi inte vill ha. Och sen skickade jag in en lång inlaga till en utredning som pågick, som handlade lite grann om detta. Ingenting hände. Och sen när jag skulle sluta, när jag inte fick fortsätta förra våren, då var det så här, jävlar, jag slutar nu. Vad är det jag vill göra för någonting innan jag slutar? Detta var en av sakerna. Så då spände jag för Rosinante igen och red mot väderkvarnarna och skrev en skrivelse till regeringen, gjorde några intervjuer och sa att det här är ju orimligt. Och då sa migrationsministern samma dag, tror jag, eller dagen efter, hade hon en presskonferens och sa, vi ska titta på detta. Sen hände ingenting, men jag såg härom veckan att nu kommer detta att utredas. Och
så det är rimligt. Det tog 5 år från att du började, nej, mer än 5 år.
Nej, det kommer ta mer än 5 år.
Ja. Jo, men du varnade 2018 i en debattartikel.
16.
16.
Nej, debattat, jag börjar med detta 16, debattartikel 17. Ja, så att
och nu är det 2024, så menar, då har det gått 16, 17, ja, men det är ju
7 år.
Ja. Innan de ens börjar utreda det.
Ja.
Och vi pratar alltså om människor som uppenbarligen är kopplade till terrororganisation eller något annat.
Ja,
som,
säkerhetshot pratar vi om.
Som får uppehållstillstånd.
Ja.
Om vi stannar vid vårt exempel, vi hade ju en person här hos oss,
ja,
som kallas för imamens son,
ja,
som tycker att det är väldigt orättvist det du kom fram till, att han skulle utvisas.
Ja.
Och sen finns det ju andra som delar den här orättvisan, som Martin Agård på Aftonbladet innan och Jan Geo. Ja. Och deras starkaste kort är att vi vet ju inte varför.
Nej.
Så...
Ja, men det är ju en sak... Som, nu ska vi säga här, vad jag... Vissa saker är hemliga, till och med för sökanden. På grund av att vi vill inte avslöja modus eller källor.
Nej.
För vad skulle det hända om man avslöjar källorna?
Nu pratar vi inte alls om den här personens ärende, vill jag poängtera.
Nej,
ingenting om hans ärende, utan det är bara helt generellt. Så det beror på vad det är för uppgifter man har. Vissa uppgifter delar man ju med ombudet. regeringen får ju ta del av allt också. Men vissa uppgifter kan leda till fara för någon annan eller att man förstår på vilket sätt man har inhämtat de uppgifterna. Så att detta är, men återigen, man får inte förväxla detta med en rättegång. Och vi pratar nu om anonyma vittnesuppgifter och så här. Det skulle aldrig accepteras i en rättegång detta. Men det handlar inte om att döma någon för någonting, utan det handlar bara om, tycker vi att den här personen ska vistas på svenskt territorium eller ej?
Det är inte ett straff att bli utvisad.
Ja, många tycker ju det. Va?
Men egentligen är det ju inte det, för det är ingen automatisk rätt att vistas. Men
det kan ju vara förenat med väldigt stora problem för en person såklart, som har levt ett långt liv i Sverige, har släkt
och
vänner
här. Jo, men du visste ju om att du inte hade...
Men i sig, bara rent generellt, så är det ju inte... Alltså, det bor ju... Mer än 8 miljarder människor utanför Sverige.
Men jag tänker också så att den som tar sig till Sverige, så får du inget permanent uppehållstillstånd, utan det här är tillfälligt och ett datum, sen tar det slut. Då vet du ju om detta. Väljer du sen att etablera dig och rota dig här, så tar du ju en risk och du chansar på att du får fortsätta, men det är ingen som har garanterat.
Nej, så fungerar det ju överallt i världen. Alltså, jag vill inte raljera nu, för jag har precis sagt att det kan vara väldigt stor omställning för en person som inte får stanna i Sverige. Så kom ihåg att jag har sagt det. Men rent principiellt, om ni skulle ha en kompis som fick 2 år tillstånd för att jobba i USA och sen så gick det ut efter 2 år och sen så här, jag fick inte vara kvar, jag fick gå hem till Sverige. Ingen bryr sig. För här handlar det bara om hur länge och vem får vara på territoriet. Men som sagt, har man speciellt om man har familj, då är det ju en stor grej.
Jag funderade på en sak, de här fula fiskarna som liksom hamnar i ett, vad ska man säga, juridiskt ingenmansland och får vara här, men de har egentligen inget riktigt de fixar en tillfälligt uppehållstillstånd trots allt efter det gått till migrationsöverdomstolen.
Jaja, alltså det är ju, den här lagen är inte ändrad.
Om de här människorna skulle åka utanför Sveriges gränser.
Nej, vänta, förlåt. Det är skillnad här, för i den här lagen om särskild utlänningskontroll, där kan man faktiskt göra så att inte ge uppehållstillstånd. I den lagen kan man göra det.
Så finns det personer idag i Sverige som du kallar fula fiskar, som inte har uppehållstillstånd, ja, men som ändå befinner sig här?
Ja.
För att det är verkställighetshinder att utvisa dem?
Ja.
Om de skulle på något sätt hamna i Danmark, säger vi, kan man göra så att, nej, du kommer aldrig tillbaka igen?
Ja, du har ju inget uppehållstillstånd.
Så det går liksom att hålla dem sen permanent utanför Sverige?
Ja, jag tror danskarna skulle nu diskutera den saken, men du har inget uppehållstillstånd. Men
vad hade hänt?
Det vet jag inte. Det hade blivit en diskussion mellan Danmark och Sverige. Dessutom så passkontrollen är ju rätt så rudimentär på rutten Danmark till Sverige. Så du kan ju ta färgen över och sen så är den saken överspelad.
Om han skulle hamna utanför EU... den här personen.
Mm.
Och så söker han sig till ett EU-land. Då är det ju fingeravtryck och allting. Kommer den personen vara spärrad då?
Ja.
Chang, jag misstänker att du har en affärsplan på gång. Att du ska skapa en form av stiftelse där anonyma...
Nej,
vänta. Ja. Anonyma personer ska få donera pengar och så att i hemlighet så ska ni gå och kidnappa de här fula fiskarna och kidnappa dem utan och typ deportera dem utanför Europa.
Jag tänkte bara att vi drar ner dem till Kaliningrad eller Ukraina eller någonstans utanför EU bara för en sightseeing. Och sen var det ju väldigt olyckligt att de inte kunde följa med tillbaka.
Om vi tar de här exemplen med imamerna. Jag tänker, hela den här processen hur det går till. Det är hemligt, men ni kommer fram till att de ska inte vistas i svenskt territorium. Men ingen får veta varför, med källor och allt sånt där. När det sker... Vad tänker du om karaktärer som Martin Agård och Jan Guillou? Är de nödvändiga som kommer ut och säger men vi tänker inte bara sitta här tysta, för att vi lever ändå i rättsstat och vi kan inte bara blint lita på Migrationsverket och regeringen. Är de en sorts hjältar på något sätt som behövs, eller är de bara jobbiga?
Nej, det... Alltså, som jag sa tidigare, jag är extremt tacksam för att jag föddes i Sverige. För att vi har just den friheten. Att man får skriva i tidningen och att man får tycka saker och att man får angripa angripa saker. Det är ju jätteviktigt för den fria åsiktsbildningen. Men då måste man ju också få komma tillbaka och säga, nej men vänta, det här är ju helt enligt lagstiftningen, så vad är det du klagar på mig eller på lagstiftningen? Har vi gjort något som inte följer lagen? Nej, det har vi inte gjort. Är det etiskt att... Är det någon som säger så här, men det är oetiskt att följa lagen? Va? Är det det? Det är väl i så fall lagstiftningen som är oetiskt, och du kanske ska rikta svetslågan ditåt. Och den diskussionen måste ju få pågå. Och det gör den ju. Det har den ju alltid gjort. Mm.
Så. När du fick de här breven från de här kanske inte så snälla kyrktanterna och alla genom åren, och du läste dem, fanns det tillfällen då du tänkte, vad fan håller jag på med? Alltså, är det här mänskligt?
Ja, men du vet, för det första så är det ju, man måste ju förstå att detta har ju alltid varit ämbetet som angrips. Det är inte jag. Det spelar ingen roll vem det är som sitter i stolen. Det blir samma, har varit precis samma diskurs. Så det är ju en sak. Men det var en gång jag tänkte, och det var när vi tog ut de afghanska tolkarna 2013 och 2014. Och det var jättehemligt. Och det var en livsfarlig operation. Jag skriver om detta i boken också. Allt det jag kan skriva om det. Eller det är rätt mycket. Men just då kunde vi inte berätta. För att detta var... Det var operativ säkerhet. Och det var en stor debatt i Sverige. Khalis Hamid, en veteran, han skrev... Alla tyckte det var för jävligt. Liksom. Hur kan vi lämna dem där? De har jobbat med oss sida vid sida, och så lämnar vi dem. Under tiden höll vi på att plocka ut dem i en extremt komplicerad operation. Migrationsverket. Och till och med... mamma, eller mossan som vi säger där hemma, hon som alltid höll på mig, ja, varför ska de får väl förstå, du vet, hon höll ju alltid på sin pojke, vad den så.
Men som mammor gör.
Ja, men till och med här så sa hon, ja, jag kan inte riktigt förstå liksom, varför kan ni inte ta dem tolkarna, kan ni väl göra? Och till och med mossan är emot en, då blir man ju, som du sa, då tänker man, fan håller jag på med. Och man får inte berätta ens för mamma, nej, saker när det är hemligt.
Det är ett jättebra exempel med afghanska tolkarna. Kan inte du bara dra en snabb genomgång? Vad handlar det där om egentligen?
Ja, men det var när Sverige skulle dra sig ur Afghanistan i allt väsentligt våren 2014. Och det var det tolkar som hade jobbat tillsammans med Försvarsmakten. Och flera av dem hade blivit röjda. Alltså de jobbar maskerat så här, men de var röjda, deras identitet var röjd, och talibanerna hade ett pris på deras huvud, så det var extremt dramatiskt. Och
det här är alltså tolkar som hjälpte svensk försvarsmakt, yeah, när de var i Afghanistan. De åkte med dem runt i de här byarna och
deltog i strid. Det var liksom vapenbröder. Och då fick vi en förfrågan om vi kunde göra någonting med detta. Och problemet här är att Migrationsverket kan inte gå runt och plocka folk liksom, runt omkring i världen. Däremot så finns kvotflyktingprogrammet. Och då kan vi plocka folk, men då måste man vara i tredje land. Man kan inte vara i hemlandet av olika juridisk-tekniska skäl. Så att vi gjorde en plan. Det var jag och Oskar, hette han. Vi gjorde detta själva. Och det var trögt också med förankringen på ministeriet.
Var det Billström som han var handläggare då? Eller?
Handläggare?
med minister.
Billström var migrationsminister.
Var det trögt från Billströms sida?
Nej, det var inte ministerna, utan det var ju departementen. Det var ju försvarsdepartementet, justitie och utrikes.
Ja, men det är ju politiska organisationer.
Ja. Ja, de jobbar på politiskt uppdrag. Så att de kom inte riktigt överens.
Vad var det man inte kom överens om?
Nej, men det var ju... Försvarsmakten var ju påtryckande här, ja, såklart. För de ville ju få frågan utlöst. Utrikesdepartementet, de var oroliga för att det skulle bli ett prejudikat, att alla som någonsin hade någon affiliation med Sverige någonstans i världen skulle plötsligt vi var ansvariga för. Och justitie var väldigt noga med att alla regler och lagar skulle följas och anslag som användes, och de var väldigt formalistiska. Och vi satt där på ett möte liksom 5 källarvåningar under försvarsdepartementet och lyssnade på detta. Vi hade gjort en presentation om hur vi skulle kunna göra detta. Och sen var det bara snack hela tiden. Och så kom jag ihåg att jag sa, men vänta ett tag, vill ni att vi ska göra detta? Ja, det är därför vi är här. Okej, tack. Och sen gick vi och gjorde det. Och det var egentligen att vi skulle få ut dem ur Afghanistan in i ett tredje land. Där skulle vi ha asylprövning. Men vi måste också veta att den asylprövningen skulle gå vägen. Annars så, liksom, man tar inte någon till ett annat land och säger, nej, det höll inte det här. Lycka till! Mm. Så att, och det här var extremt dramatiskt för att...
Vilket land tog som till?
Var det inte i luften som var det tredje landet?
Nej, det var ju nästa. Det var Kabul-evakueringen.
Aha, då kunde det vara det.
Fast den var inte riktigt i luften. Den var faktiskt i ett hangar på Arlanda. Men det var många år senare. Men den här var så jävla dramatisk. För att vi hade planen klar. Och sen så bara gick allt åt pipan.
Vad var planen?
Det var att militären skulle ta dem till Kabul och hjälpa dem ombord på flyget. Vi skulle ordna med alla tillstånd och så skulle de komma till Indien och så skulle vi ta hand om prövningen i Indien och sen så hem.
Så du hade ett samarbete med indiska myndigheter?
Nej. Det var inget samarbete. Men i alla fall, det som hände det var att nummer ett, tyskarna skulle ta ut sin första tolk. På vägen till flygplatsen blev han skjuten. Och vi bara, men håller detta liksom. Det andra var att försvarsmakten sa att våra jurister har tittat på detta. Vi kan inte uppträda med väpnad trupp i Kabul. Så vi kan inte sköta eskorten från inrikes till utrikes. Jag vet, man måste gå ut i Kabul och sen in igen flygplatsen. Mm-hmm. Och detta var folk som var, de hade pris på sitt huvud. Det var jättefarligt. Och sen så skulle vi också ha, vi ville använda ambassaden som safe house om någonting gick åt pipan. Så vi, och det plötsligt fick vi inte det. Så att en blev skjuten, tyskarnas blev skjuten. Försvarsmakten kunde inte genomföra eskorten och vi hade inget safe house. Och då sa jag, då är det över. Vi får ju dra pluggen på detta, det går inte. Och så säger Oskar, det är bara det att...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, lyssna på mig nu. Det här var inte hela avsnittet. Det var bara en liten smakprov. Hela avsnittet är nämligen mycket längre. Om du vill lyssna på alla hela avsnitten, då du måste betala biljet på klubb sista måltid. De har grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Forad betalar kningar. Shopa blood pudding till familjen. Oka tunnelbana. Eller drika en kal norland z guld poute serviering i bland. Les i beskrivning for avsnit, dar de fins information forad bli medlem po klub zista moltit. Det kostar somet par kafe late ute potoriet. Per monat. Somet pakiet erbjudande, helt enkelt. Let somen plet. Tak, minwen.